Herre, vi tackar dig för att vi igen får fira advent. Tack Jesus Kristus att du var villig att komma hit till jorden en gång som ett litet barn. Växa upp och visa oss tydligt hurdan Gud är. Tack Jesus för att vi nu får se fram emot att du ska komma tillbaka. Men Herre, nu får vi gå in och fira att du kom. Men hjälp oss att ha det dubbla perspektivet. Att du har kommit men att du kommer åter. Och hjälp oss att ha en förväntan att vi ser fram emot det. Att det inte är något som skrämmer oss utan det är något som styrker och hjälper oss. Amen. Ett nådens år. Även om inte jag minns alla mina år och vissa har gått ganska obemärkt förbi kanske, så skulle jag kunna predika över 69,5 nådens år. Jag slog upp nåd på Google. Synonymer till nåd stod det där. Och då började det med Guds godhet, Guds kärlek. Och sen följer barmhärtighet, syndaförlåtelse, välsignelse. Men sen kommer också benådning, eftergift, amnesti, efterskänkande av straff, mildring i straff. Men det började, för att riktigt förklara vad nåd är så måste man börja med Gud. För i annat fall så tappar man bort det hela. Och om vi går i det civila samhället så regeringen kan genom nåd helt eller delvis befria en person från straff och andra påföljder. Eller byta ut straffet mot en annan påföljd. Svår sjukdom eller andra starkt vägande personliga skäl kan vara orsak till nåd. Gick det också att läsa där. Och regeringen får enligt regeringsformen, en av grundlagarna, genom nåd befria någon från en brottspåföljd eller mildra påföljden. Och då har vi ringat in lite vad nåd handlar om i det civila samhället. En person som blir dömd till livstidsfängelse kan få, genom benådning få det så småningom förvandla till ett tidsbestämt straff. Och det är också så här att i Sverige har vi i rättssystemet inbyggt lite grann av den där nåden. Att om jag stjäl en cykel så får jag böta förmodligen om jag inte har gjort en annan. Men om jag stjäl 200 cyklar så blir inte brottet 200 gånger större. Det blir lite rabatt på något vis och det är ett sätt för staten att visa nåd. Medan då i vissa andra länder har man dömts för ett brott 10 års fängelse och ett annat brott 50 års fängelse och ett annat livstidsfängelse. Så bokas det där ihop och det blir hur långa fängelsestraff som helst. Så vissa länder kan döma ut fängelsestraff på flera hundra år fast man inser att det är ingen som hinner avtjäna det. Men det är också så här, och det kan se väldigt olika ut i olika länder. Vid påsken när Jesus skulle dö så ville Pilatus egentligen fria honom. Men där fanns det en tradition att Pilatus brukade vid påsken, som var den stora högtiden där i Jerusalem, brukar ge amnesti, brukar ge frigivning åt en fånge. Och så hoppades Pilatus att han skulle kunna göra så att Jesus slapp straffet. Men folket ropade att han skulle frige Barabbas istället. Barabbas var en våldsbrottling. Och så var det så Gud hade tänkt i sin plan att Jesus skulle dö för folket. För dig och mig. Och så handlar nåd primärt om att du och jag inte behöver ta straffet för våra synder. Men det blir också väldigt tydligt när vi läser Bibeln att nåd är någonting mycket större i den kristna tron än att bara att jag slipper straff. Nåd ligger väldigt nära välsignelsen. Nåd ligger väldigt nära allt det där som Gud av nåd vill ge oss människor. Det där som han vill glädja oss med. Det där som han vill hjälpa oss med. Allt det där är nåd. Vi hörde GT-texten från Zakaria läsas här i början. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. När Zakaria profeterade det här så var det det medisk-persiska riket som var stormakten. Israel hade ingen fullständig frihet. Det fanns lydregent i Israel, men det fanns ingen som kunde bestämma, nu gör vi så här. Och Israels gränser var inte fastställda på det sättet, utan det bestämdes bort i Medien-Persien hur det skulle gå till. Och så får Zakaria ändå profetera, fröjda dig, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Och så får han fortsätta profetera det som sen är evangelietexten idag, hur Jesus rider in. Men Zakaria fick profetera det cirka 400 år innan det hände. Därför att Gud visste om hur det hela skulle planläggas. Han hade planen färdig. Och samtidigt är den här texten ett typexempel på hur svårt det kan vara med profetior. För i versen efter så får Zakaria säga: jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Versindelningen som vi hade, den hade inte Zakaria. Så där var det ännu tydligare att det var ett stycke. Och ändå så är det så att den första delen, att Jesus skulle rida in i Jerusalem, det har hänt. Men att ta bort hästar och vapen ur Jerusalem, det ligger fortfarande i framtiden. Och så kan det hjälpa oss att förstå hur svårt det kan vara att tyda profetior. Att det kan vara mer än 2000 år emellan uppfyllelsen av två bitar som vi har verserna efter varann i vår bibel. Och samtidigt så är det klokt att inse att det är så. Allt går inte i uppfyllelse på en gång. En del ligger fortfarande i framtiden. Men Gud lovar att han ska ta bort stridigheter och vapen från Jerusalem. Men han lovar också att han ska tala frid till hedna folken. Hedna folken ur Zakarias synpunkt. Ja, svenskar fanns inte då. Men om det hade funnits svenskar och det fanns folk som bodde här, då var det sådana som var inberäknade i det hela. Du och jag, människor ut över hela världen, skulle få höra att Gud talar frid till oss. I första Moseboks sjätte kapitel så berättas det om Noa. Och jag läser från den femte versen och några verser framåt. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa, människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Noa hade funnit nåd. Varför han hade funnit nåd och inte de andra människorna? Ja, uppenbarligen så hade han fortsatt att tillbe himlens Gud. Han hade fortsatt att söka Gud i den miljö där han levde. Och så finner han nåd hos Gud därför att han söker Gud. De andra människorna, de var onda. De gjorde det som var fel. De ville inte veta av Gud. De såg till sitt eget bästa i det korta perspektivet. Så där som många människor lever idag. Kan jag få makt över den där personen genom att bruka våld så gör jag det. Kan jag gynna mig själv genom att fuska lite i bokföringen så gör jag det. Kan jag se till att jag får det bättre på någon annans bekostnad så bryr jag mig inte om det. Så reagerar många människor i vår tid också. Och så var det på Noas tid. Människorna var uppfyllda av ondska och Gud sörjer att han har skapat dem. Vi har fått höra mycket om Guds kärlek, att han älskar oss oavsett så att säga. Och samtidigt så visar det här hur djupt tragiskt hela Guds skapelse hade genom syndafallet gått fel. Gud är Gud, han visste om det och han skapade i alla fall. Det kom inte som en överraskning för honom att människor vände honom ryggen. Men han sörjde ändå över att människor gick fel. Det var inte det han ville. Han ville dem väl. Och så väljer de att vända Gud ryggen och skapa sin egen olycka. Och så måste Gud börja om. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Vad innebar den här nåden för Noa? Ja, den innebar ungefär 100 års arbete med att skapa någon pråm eller båt, vad vi nu ska kalla det. Snarare en pråm än en båt. Den saknade styrförmåga, den hade inget segel, den hade ingenting sånt där som skulle göra att den var manöverduglig. Men den hade en flytkraft som var tillräcklig. 150 meter lång och 30 meter bred om jag minns rätt och 15 meter hög. Det lär vara de ideala måtten för oceangående fartyg. Därför att i grunda vatten så bryts vågorna och det får inte vara fel sjöduglighet. Men på oceanerna så är det långa, vida vågor och då gäller det vara lagom. Blir de för långa så hamnar de på två vågtoppar och så frästar det på mitten i vågdalen. Eller när de kommer uppe på vågtoppen så bryts de så mot vågdalarna. Och arken lär ha de ideala måtten för oceangående fartyg. Gud visste vad som behövdes. Men det var inte bara det att Noa fick bygga arken och slita i 100 år för det där. Han blev också betraktad som en galning. Som det står i en gammal sång. Varför bygger du Noa en båt? Som en galning du bär dig åt. Bygga båt upp på land, långt från närmaste strand. Ingen enda av oss det förstår. De gick säkert där och drev med Noa. Och tänkte, han är ju skvatt galen. Ingenting är som det ska vara med honom. Och så har han ändå fått sina söner med sig i det hela. Och kanske hade han slavar som byggde också på det hela. Men oavsett, han byggde för Gud hade sagt. Nåden till Noa var att Gud hade gett honom en uppgift, ett arbete. Men Gud hade också talat om för honom vad som skulle hända. Noa visste mer om framtiden än vad alla de andra runt omkring visste. Gud hade talat och så arbetade Noa. Noa hade funnit nåd. Han hade fått höra vad Gud tänkte göra. I första Korintierbrevet 15 så berättar Paulus om hur Jesus efter sin uppståndelse uppenbarade sig för många personer. Och så läser jag från vers 8, första Korintierbrevet 15. Allra sist visade han sig också för mig som för ett ofullgånget foster. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel. eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Paulus mötte Guds nåd på ett alldeles särskilt sätt på vägen till Damaskus. Han var i färd med att försöka utrota den kristna församlingen, men Gud grep tag i honom. Och så kan han säga, genom Guds nåd är jag vad jag är. Det var inte hans egen förtjänst, utan det var Guds nåd som gjorde honom till en världsmissionär i den tiden. Men det var också så att precis som för Noa så innebar inte Guds nåd för Paulus att han kunde slå sig till ro och göra ingenting. Nu har jag mött Guds nåd, nu är saken klar. Nej, han fick en uppgift och det var också Guds nåd. Genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Paulus var övertygad om att det var inte bara Guds nåd han mötte på vägen till Damaskus, utan Guds nåd hade varit med honom hela tiden i arbetet sen. Och så är ett nådens år något som kan innebära på ett sätt nästan vad som helst för oss människor. Och samtidigt är det ett år när Guds nåd vill vara med oss. Vad det kommer innebära det kyrkoår som ligger framför, det vet vi inte. Men vi vet att Guds nåd vill vara med oss om vi söker Gud. Den nåd han gav Noa, den nåd han gav Paulus och den nåd han gav många av de bibliska gestalterna, den nåden finns kvar för dig och mig också inför det som ligger framför. När Paulus skriver sina brev till Timoteus så börjar han: till Timoteus, mitt äkta barn i tron, nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Han tillsäger Timoteus i både första och andra Timoteusbrevet, så tillsäger han honom nåd och barmhärtighet och frid. Och då tänker jag, när Jesus skickade ut sina lärjungar så sa han till dem, när ni kommer in i ett hus så ska ni tillsäga det frid. Och om det finns någon i huset som är värd friden så ska den stanna där. Om inte ska den vända tillbaka till er. Och så är det på något vis att jag tolkar det som att du och jag, vi kan tillsäga varandra frid och göra det på Guds uppdrag. Och därigenom förmedla frid. Men vi kan också tillsäga varandra nåd och därmed förmedla Guds nåd till varandra. Och vi kan få förmedla Guds välsignelse till varandra. Och så finns allt det där att ta in. Och så är nåd mycket mer än att slippa straff. Nåd är någonting som vill bära oss varje dag i livet. Tack Jesus Kristus för din nåd emot oss. Tack himmelske far att vi kan läsa om din nåd redan mot Noa. Och hjälp oss att komma ihåg att din nåd också kan leda oss in i arbetsuppgifter. Att nåden fick vi inte bara för att slå oss till ro och det gott inför evigheten. Utan nåd har vi fått för att du ska fortsätta att använda oss. Herre, hjälp oss att tjäna dig under det kyrkoår som ligger framför. Amen.